Precis. Och i dagens avsnitt så har du träffat en person som refererar lite till sig själv som en äldre man i en ung kvinnas kropp.
Hej och välkomna till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig, Johan.
Hej på er. Ja, men det har den. Eller vi kan väl säga att vi i stort sett hoppade över våren och gick från vinter till plötslig sommar. Så att vi har liksom fått lägga undan täckbyxor och tagit på oss shorts. Så kan man beskriva det.
Ja, det är strålande tycker jag. Jag har ju brukat säga det att våren är inte min favorithögtid, utan den är mest väntans tider tycker jag. Så att det är perfekt då. Får flytta till Umeå.
Ja, exakt, det bor en norrlänning i dig också. Här är jag. Jag har träffat Janet Beraki heter hon. Hon är en, precis som du säger, en 24-årig tjej, men som uttryckte själv att hon kände sig som en gammal idrottsgubbe i en ung tjejs kropp. Och med det menar hon att hon har liksom haft en ganska lång resa inom idrotten och framförallt många ledaruppdrag inom idrotten trots att hon är ung. Och vi ska idag få höra hennes erfarenheter kring hur det har varit för henne att leda inom idrotten just som ung och som tjej.
Det är intressant, för i den här podden så har vi ju ofta, när vi pratar om ledarskap, haft kanske lite äldre personer som har funnits i sitt ledarskap under väldigt lång tid. Janet är ju yngre och kan förhoppningsvis bidra med ett lite annat perspektiv än vad vi vanligtvis har med i den här podden.
Hej Janet!
Hej!
Vad roligt att du ville vara med i vår podcast.
Ja, vad kul att jag fick komma.
Vi ska idag prata om dina upplevelser kring att vara ledare inom idrotten. Men också inte tillhöra normen. Men innan vi tar oss in på det samtalet, så vem är Janet?
Ja, vem är Janet? Jag är 24 år. Born and raised i Umeå. Och två yngre systrar, mamma och pappa, egentligen en ganska vanlig tjej så. Jobbar just nu som regional verksamhetsutvecklare för Skolidrottsförbundet. Men egentligen så är det typ det första jag brukar säga är ju att jag är typ idrott.
Det känns som att du är i rätt podcast nu.
Ja, men jag känner det att här kan jag behöver inte skämmas över att säga att så här, idrott är typ min identitet, lite så.
Ja, det är roligt. Jag har faktiskt gjort testet på mig själv ibland att se hur långt jag kan dra det utan att nämna idrott kopplat till min identitet. Och jag har konstaterat att det går inte så bra för mig heller.
Nej, det har varit jobbigt att försöka dra allt annat till förutom idrotten nu faktiskt.
Då släpper vi lös det. Hur ser din resa inom idrotten ut?
Ja, man kanske ska börja med att jag har en pappa som är långdistanslöpare. Och det är väl egentligen tack vare honom som man blev inkastad i allt så fort man lärde sig gå i princip. Så jag har testat orientering, fotboll, innebandy, barngymnastik, taekwondo. Har liksom tävlat, spelat matcher. Jag har varit väldigt lojal till mina idrotter. Jag har i princip idrottat alla de här idrotterna som jag nämnde har jag hållit på med ända tills jag inte fick längre. För att man var tvungen att välja. Så 15-16 år var jag som tvungen att säga, men vad tycker du bäst Janet? Vad vill du satsa på? Och då var det taekwondo som var mig närmast om hjärtat. Så.
Och hur länge var du aktiv inom taekwondo? Eller är du det fortfarande?
Jag är fortfarande aktiv. Och jag driver faktiskt en taekwondoförening här i Umeå. Vi har funnits nu i drygt 2 år. Och faktiskt nu i år så har vi passerat 100, den härliga 100-strecket, liksom, 100 medlemmar på 2 år. Så att, Nej, jag brinner fortfarande för taekwondo och är regional domaransvarig och ja, tränar och barninstruktör, så att trivs fortfarande superbra. Hållt på i till hösten är det 16 år totalt.
Just det.
Och har andra svarta bältet.
Just det.
Brukar vara coolt för barnen och när de får höra att jag har svart bälte, det brukar som vara.
Inte bara för barnen, jag tycker också att det är coolt.
Är det så?
Ja. Och jag tycker att det är coolt att du är 24 år och har haft en liksom rad av ledarroller inom idrotten. Och inte minst några av dem som du nämnde nu, att du faktiskt driver en hel förening. Det är ju supercoolt.
Ja, ja, jag brukar säga det ibland att jag känner mig som en, ursäkta uttrycket, men gammal idrottsgubbe i en 24-årig tjejs kropp. Liksom. Så att... Nej, det har varit mycket, och det är mycket tack vare att det är många vuxna som har sett mig i tidig ålder och sett att ja, men här finns det ett driv och hon brinner ju nu för idrotten, och sen har de gett mig det utrymmet att få blomma och växa kanske lite fortare än vad normal tjejen i min ålder har fått göra.
Idrotten strävar ju efter att vara jämställd och att ge både kvinnor och män och även de som inte identifierar sig som varken kvinna eller män lika möjlighet att både vara aktiv inom idrotten men också leda inom idrotten. Och när vi kollar på hur det faktiskt ser ut så kan man ju konstatera att där är vi inte än. Just nu är 3 av 4 av alla ledare män. Siffran säger ju absolut att vi inte är i närheten av att vara där vi vill. Och du uttryckte ju själv att du var en gammal idrottsgubbe i en 24-årig tjejs kropp. Kan du berätta hur har det varit för dig att vara just ung tjej som ledare inom idrotten?
Ja, det har varit både högt och lågt skulle jag säga. Och mitt första tränaruppdrag egentligen fick jag när jag var 13 år, så väldigt ung. Mina ledaruppdrag har ju framförallt varit inom skolidrottsförbundet och sen inom taekwondoförbundet, vilket det är två helt skilda världar. Liksom. Så att, jag har varit med om både liksom det här drömmiga av att så här, jag är 15 år på en central konferens och en vuxen ledare tittar på mig och säger: Janet, vad tänker du? Alltså bara den frågan som 15-åring och fått det utrymmet som man liksom bara drömmer om i många andra miljöer. Men sen så har jag också varit ung domare, ung coach. Ens kompetens kanske har ifrågasätts ganska direkt och att man har fått jobba till sig den respekten som man kanske har idag. Då.
Mm. Just det. Jag vet att du i en annan intervju har sagt att du har ett ganska mjukt ledarskap och att det ofta kan misstolkas eller att du inte då upplevs kompetent eller kanske tillräckligt auktoritär som ledare om man då utgår från att ledaren ska vara en auktoritär figur. Hur har det här påverkat dig?
Nej, men det i kombination med att jag identifierar mig stark med en ansvarsfull människa också, så när folk säger att Janet, du måste tuffa till dig, så vill jag ju ta ansvar och bli den optimala ledaren. Jag känner ju att det är något fel på mig. Nu har jag ju landat i att jag är väldigt trygg i mitt ledarskap och ja, kan liksom se skillnaden i att det här är min ledarfilosofi. Och att med en tydlighet och en pedagogik så tror jag att man kan ändå nå fram. Liksom. Och jag tar det inte lika personligt nu när jag väl har landat i att nej, men det här är mitt sätt att leda på och jag trivs bra i det. Och när jag väl hittade det i mig själv så har jag också fått mer positiv feedback på mitt ledarskap också.
Hur kom du dit? Hur insåg du att men det här kanske inte är upp till mig att förändra, utan det här kanske är en stereotyp roll av liksom den manliga ledaren som lite krockar med då du som kvinnlig ung ledare som står för ett annat typ av ledarskap. Mm. Hur landade du att bli trygg i ditt sätt att leda?
Ja, alltså det börjar väl nog egentligen när, och det har väl alla kvinnliga ledare eller icke-binära ledare tror jag fått vara med om, att man ska gå retorikkurser och lära sig härskartekniker och man ska kunna hantera, ta för sig och du vet, makt i rummet och allt det här. Och det börjar väl lite frustration där i så här, men alltså varför måste jag lära mig allt? Eller alltså varför ska det hela tiden vara ett maktspel? Men där kunde jag nog inte riktigt fånga tankarna, utan det var väl bara en känsla som föddes. Sen kom jag ihåg att det var en frukostträff här faktiskt. Och då satt jag i samma grupp som Åsa Ögren som är ordförande för...
Precis i Västerbotten.
Ja, precis. Och vi satte ord på att... Hur ska jag förklara? Vi satte ord på att det var förväntningar på oss som kvinnor att ha ett manligt ledarskap. Mm. Och innan vi har ett manligt ledarskap så är vi inte bra ledare. Och den frukostträffen kom, och när vi bara satte ord på det så vart det så tydligt för mig. Och det var nog så här startskottet i att säga, okej, Janet, det här är yttre förväntningar som du inte anser är realistiska. Och där valde jag nog lite grann att säga, men nu formar jag mitt ledarskap.
Har du konkreta situationer som du minns där det verkligen har gått upp för dig att nu är jag inte en del av normen, eller nu känner jag mig annorlunda på något sätt?
Ja, oj, vart ska man börja, känner jag? Och då som sagt så har jag ändå haft både drömvärlden, jag har haft framförallt senaste åren så i den nya föreningen som vi har bildat, alltså, trivs jag hur bra som helst. Jag har mentorer och härliga tränarkollegor som verkligen låter mig få vara precis som jag är. Men det är klart jag har situationer. En situation som för mig var ganska skev så var när jag var coach faktiskt för min lilla syster i taekwondo. Och det här var en elitseriedeltävling för ganska många år sedan. Och hon skulle då gå upp på mattan och köra matchen och jag satte mig på coachstolen. Men domarna ville inte starta matchen. Och jag var som så här, men hennes coach är här, jag är här, alla domare verkar vara här, vad är det som är problemet? Så jag går fram till domarbordet och liksom så här, ursäkta, men vad väntar vi på? Typ så här, ja, men hennes coach pekar, och så pekar hon på min lilla syster. Och jag bara, men det är jag som är coachen. Och de bara, va? Nej, är du coach? Jag bara, jo, men det är jag som är coachen. Och den här domaren också var ju internationell, så han pratade engelska. Så då tittade han på mig upp och ner. Och sen sa han så här, oh, sorry, but you are a very beautiful coach, I must say.
Oh.
Och jag fick verkligen bita mig själv i tungan för att inte säga någonting så här, hugga till, för att jag var så här, det här kan påverka min systers resultat på mattan i och med att det är ganska stort utrymme för bedömning. Så jag var så här, bara, du vet, man ger det här stela skrattet av att haha, åh, vad finurlig och rolig du är nu. Mm. Som kommenterar mitt utseende och förminskar hela min kompetens här, men absolut. Ja.
Ja, fy. Jag känner att jag sitter här på andra sidan och blir lika upprörd. Men ja, det säger ju extremt mycket om förväntningar då på den typen av ledarroll. Mm. Och att du inte liksom tillhörde mallen för den.
Verkligen.
Har du någon fler sån där anekdot att bjuda på?
Ja. Jag vet inte riktigt om det här kanske är rätt forum, men det är faktiskt på RFCSU Västerbottens årsmöte, om jag får säga det.
Mm-hmm. Spännande, det här måste vi lyfta upp.
Nej, men det var faktiskt, det slutade gott faktiskt. Men jag representerade då Västerbottens skolidrottsförbund på det årsmötet. Och det var tema mångfald och inkludering sen efter årsmötet. Och ja, men jag satt ju där och jag hade en som jag kände då, som jag satt bredvid, så det kändes som ganska skönt. Men jag tittade runt i rummet och så här, ja, jag är ju ensam som är liksom inte etniskt svensk, och jag tror jag är en av två under 40. Det är så här, Ja, men jag har varit i många sådana rum tidigare, så det var liksom inte någonting som slog ner mig på något sätt. Men mötet rullar på utan problem, och sen var det då det här mångfald inkluderingstemat. Och du vet, det är liksom citat om att ja, men kvinnliga ledare är mammor, och du vet att de måste ju laga middag, och ja, men det var liksom, det var otroligt gammalmodiga, alltså så här,
i de diskussionerna,
i de diskussionerna, och sen så fick man liksom lyfta i hel grupp. Till slut så kände jag bara, nej men Janet, nu räcker det upp handen. Nu har det varit tyst länge nog. Och jag tror jag i princip bara satte ner foten och sa det att så här, kolla er omkring här. Vad ser ni? Det här börjar ju hos er, hos alla er i det här rummet. Och så var det någon som bara, jaha, men vad ska vi göra då? Liksom? Vi har ju försökt. Det.
Vad svarade
och
man på
jag,
det?
Ja, jag svarade ganska irriterat. Då, så här, vet, alla här i rummet, ni har otroligt många omedvetna fördomar som påverkar ert sätt att till exempel bemöta mig när jag kommer in i rummet och inte är norm. Ni tänker nog inte alls på skillnaden i hur ni bemöter mig kontra er manliga kollega här som är 65 bast, som ni känner er trygg med. Och det är där det börjar.
Så himla starkt gjort. Och jag tänker också att det är precis så, att man inte är medveten om normen. Och inte heller medveten kanske om att man själv är en del av att reproducera den och liksom föda den. Och det är inte alls självklart att någon som då sitter i det rummet och känner att jag tillhör verkligen inte normen, och får jag prata i det här sammanhanget, eller jag upplever inte att någon är intresserad av mig. Det är absolut inte självklart att den personen ställer sig upp och tar ton som du gjorde.
Och det är ju mycket tack vare det förtroendet jag fått i ung ålder. Jag menar att redan som 15-16-åring blir invald i Svenska skolrättsförbundets valberedning, och hela tiden liksom blir matad med frågan, vad tänker du, vad tycker du? I en sån ung ålder, och jag har liksom fått utrymme att skapa mig mina tankar och åsikter och få uttrycka dem också. Jag är ju van vid att folk lyssnar på mig liksom, så då är jag ganska trygg med att ta den platsen, men det är ju inte alls självklart. Men för mig har ju skol-IF och skolrättsförbundet varit den tryggpunkten i kombination med just mentorerna jag haft i mina egna taekwondoföreningar.
Ja, du vittnar ju som både, du vittnar ju liksom från hela spektrat, så här har jag verkligen fått utrymme och fått chansen och fått vara mig själv och få utveckla mig själv, och liksom raka motsatsen. Och man hoppas ju att vi hamnar oftare där i änden, alla har rätt att liksom delta och utöva ledarskap inom idrotten. Du är en av initiativtagarna till att starta ett nätverk för kvinnliga och icke-binära ledare i Västerbotten. Hur kom ni på tanken att ni skulle starta det här?
Ja, det är faktiskt en rolig historia, höll jag på att säga. Man får gå in på detalj. Men det är ju jag tillsammans med Alexandra och Caroline, två tjejer. Caroline är tränare inom basket och Alexandra inom fotbollen. Och vi är faktiskt typ främlingar. Jag kände inte, Karo var första gången jag träffade henne bara för några månader sedan. Och Alexandra var för något år sedan. Men sen hörde hon av sig vid årsskiftet och sa att Janet, nu är jag less. Kan vi bara få ihop våra två kloka hjärnor, komma fram till någonting. Och utan att vi visste om det så sitter ju Karo med exakt samma tankar och har vänt sig då till idrottshögskolan. Och Alex går också till idrottshögskolan med våra idéer. Hon parar ihop oss och så bam, så är vi en trio av frustrerade tjejer kanske. Så man ska säga.
Det ska man inte underskatta kraften i.
Nej, men precis. Men ändå så lyckas vi hitta någon lösningsfokus i, efter att vi kanske har fått prata ut om allt liksom, så hittar vi. Vi landar ändå i lösningen och lösningsfokuset och säger det att oj, vad viktigt det är att ha mentorer och vad viktigt det är att känna att det finns en tydlig riktning i vart jag vänder mig. I både mitt unga ledarskap men även kvinnliga ledarskap. Det är så. Och vi ville väl egentligen då att skapa någonting långsiktigt och hållbart dit unga tjejer och kvinnor kan vända sig både. Och jag tycker vi har verkligen en jättehärlig mixad grupp av kanske äldre kvinnor som känner att nu, och så pip höll jag på att säga, men något starkt ord, så vill vi förändra Idrottssverige. Men även kanske yngre tjejer som känner att jag vill bara inte känna mig ensam längre. Jag tycker att den mixen är otroligt härlig och jag tror att vi kommer att hitta ett nätverk som kommer kunna jobba med båda de perspektiven av att så här, stötta varandra, finnas för varandra, inspirera och se, men kolla, jag finns. Eller, men även diskutera större idrottsfrågor liksom, kring hur vi får fler, hur vi sänker trösklarna för kvinnliga ledare och icke-binära ledare.
Vilket gensvar har ni fått av andra som har sökt sig till nätverket så här långt?
Nej, men vi, det är verkligen över förväntan. Ja, vi var alla efter första träffen så ja, vi var så lyckliga allihopa. Vi var oss initiativtagare liksom, att shit, vilken powergrupp. Vi har bara fått positiv feedback. Ja. Nej, så det är jättekul verkligen. Och det är ju bara ytterligare ett tecken på att vi är någonting på spåret här.
Ja, vad roligt. Det blir spännande att följa er. Och jag önskar er lycka till. Jag tror att du har bidragit med många, många klokskaper bara under det här samtalet. Ja. Så tack för det.
Ja, men tack för att jag fick sätta ord också lite grann på mina tankar och vad jag är, istället för bara göra. Liksom. Det är jättekul att få som stanna upp och reflektera lite grann också.
Ja, då är vi tillbaka och vi tackar såklart Linn och Janet för en fantastiskt samtal. Och vilken inspirerande person Janet verkar vara, och som Johan sa tidigare, som kommer med ett helt nytt perspektiv till ämnet ledarskap i våran podd. Vad tar du främst med dig från det här samtalet, Linn?
Ja, först och främst så finns det ganska många saker som Janet tar upp som jag verkligen blir liksom upprörd över. Och jag kände ju det när jag hade intervjun med henne också, att jag verkligen satt och tyckte att det var så himla orättvist att hon inte skulle liksom få ta samma plats som någon annan eller erbjudas samma möjligheter på grund av att hon är tjej eller ung eller både och. Så det var så den första att jag tyckte det var upprörande. Men också väldigt imponerande. Jag blir liksom imponerad av hennes kraft och hennes mod. För hon vittnar ju om några gånger där hon verkligen har suttit i ett rum där hon har känt sig mindre självklar än andra i rummet och ändå liksom haft modet och kraften att ställa sig upp och ifrågasätta det. Och det tycker jag är så himla coolt, verkligen.
Det känns som sättet att bryta mot normerna, att vi måste ju hitta personer som orkar säga emot när man tycker att saker är fel, för att annars så kommer ju såklart även de som finns i norm och i majoritet måste ju också ta ett ansvar för att försöka se de människorna också, men att lyssna på de människornas erfarenhet som finns eller liksom som har andra perspektiv, tror jag är så otroligt viktigt om vi ska kunna utveckla idrottsrörelsen och ledarskapet kanske synar.
Jag håller med, och jag tycker också att det är verkligen superviktigt också, som jag sa, imponerande att hon liksom orkar ta den kampen. Sen kan jag också delvis bli liksom provocerad av det som Janet också berättar, att hon då som kvinna i det fallet förväntas lära sig massa saker om härskartekniker och hur hon ska ta plats i ett rum där hon inte tillåts ta plats och så, att liksom lösningen på problemet hamnar hos henne och inte hos oss andra. Det kan jag tycka är provocerande, men precis som du är inne på, Johan, så krävs det ju att vi alla blir medvetna om vilka normer det är som dominerar och vilka normer vi alla mer eller mindre är färgade av. För på så sätt kan vi ju förhoppningsvis bli mer öppna mot alla, även de som inte befinner sig inom den liksom smala boxen av dominerande normer eller stereotyp. Så det var väl min andra reflektion, att så här, vi måste alla bli normmedvetna och prata om dominerande normer för att vidga perspektiven och vara öppna för alla typer av, i det här fallet, ledare eller typer av ledarskap.
Ja, jag håller med där, och jag känner mig också, jag förstår din känsla av provokation i det här, och hon sätter fingret på så mycket som är viktigt här, och det som slår mig i hennes exempel är att hur stark och trygg man måste vara som, kanske i det här fallet, ung kvinna som ledare. För jag förmodar att hon är inte unik i att ha upplevt de här sakerna som hon har som exempel i avsnittet. Och hur många orkar ta det och liksom fortsätta och ändå känna ett driv i det här ledarskapet, och hur många efter ett antal sådana incidenter bara ger upp och lämnar idrottsrörelsen. Och ska vi nu vara en idrottsrörelse för alla som vi slår oss för bröstet och har utpekat oss som på alla nivåer, så då måste vi verkligen börja titta på hur vi också blir en idrott där alla känner sig välkomna utifrån sina egna förutsättningar, helt enkelt. Vi kan inte placera personer i fack så tydligt som vi gör, utan vi måste behandla alla lika, helt enkelt.
Sen så vill jag egentligen lyfta en del också som till viss del provocerar mig, i att jag har också varit en ung ledare och känt att jag känner igen ganska mycket i att man slåss emot det som Janet beskriver som manligt ledarskap, skulle jag vilja snarare kalla för, alltså, gubbigt ledarskap eller gammalt ledarskap, och det hon vill stå för kanske det nya. För att jag tycker att det finns samma kollision egentligen mellan alltså unga män och äldre män också, när vi diskuterar ledarskap, i hur man ska vara ledare och vilken typ av relation man ska ha med sina utövare och sådär. Så att jag skulle vilja liksom korrigera det lite grann, att där tror jag att vi är ganska många, alltså unga män, som är precis på samma bana som på Janet är också, åtminstone vill vara. Och här tror jag inte ens att det är en majoritet som tycker emot, utan det är bara en väldigt dominant grupp som är vana dessutom att få styra och ställa som de vill, som är de som är emot. Och därför upplever man det nog som en norm att man ska vara ledare på det sättet, snarare än att det är en norm.
Ja, det där är ju superviktigt att säga, för jag tänker att på det sättet blir ju också frågan mer än bara en fråga för tjejer eller kvinnor, utan liksom en smal, snäv stereotyp av hur en ledare ska vara är ju minst lika exkluderande mot män som inte vill leva upp till den smala definitionen av ledaren. Och på så sätt så är ju det liksom en gemensam kamp, eller vad man ska uttrycka det, en gemensam fråga att driva. Så det där tycker jag är ett superviktigt perspektiv.
Det kan jag också förstärka och flika in här, att idrotten har ju valt väg i sitt ledarskap, och i idrottens ledarskapsutbildningen numera så utgår man ifrån ett idé- och värderingsstyrt ledarskap, precis som du är inne på, Johan, att det här är ett ledarskap. Det ledarskap som Janet förespråkar är också det idrotten förespråkar, och i utbildningarna så är normmedvetenhet en väldigt stor del av ledarskapsutbildningen. Man brukar, även om drivkraften ska komma ifrån sina idéer och värderingar och i viss mån också föreningens verksamhetsidé och värdegrund, så är man brukar måla upp det som en blomma med skälkan är ditt ledarskap, men själva rotsystemet är det normmedvetna. Att man ska, vi försöker lära de nya ledarna att se sin omgivning utifrån ett normmedvetet perspektiv också. Så att det här är någonting som vi försöker sprida inom idrottsrörelsen, helt klart.
Ja, och för att få en sån fullständig bild som möjligt så blir det så viktigt också att man pratar då med människor ifrån olika målgrupper. Och det jag tänker att jag vill lyfta kring det här också nu, ifall vi börjar måla upp en bild av att ledarskapet håller på att förändras, så tycker jag också det finns en anledning att faktiskt prata med de lite äldre också, hur de uppfattar det och deras verklighet blir utifrån den förändringen vi är i också, så att det inte blir att vi bara plockar in perspektivet från ett håll, utan att vi försöker lyssna och få perspektiv från olika håll för att skapa en så fullständig bild som möjligt. För att jag tror inte att det finns någon sanning, definitiv sanning i en enskild persons uppfattning, utan det handlar ju om att skapa sig en bild utifrån olika människors uppfattning, tror jag, snarare än något annat.
Jag tänker att det generellt är bara viktigt att alla bär med sig att när man sitter i ett rum, oavsett vilken fråga man diskuterar, att man funderar över vilka eller vem är den mest självklara här och vilka är det inte. För på så sätt kan man ju faktiskt styra dynamiken i ett rum och säkerställa så att allas perspektiv faktiskt kommer fram. För den som de flesta betraktar som mest självklar kommer också troligtvis ha bättre förutsättningar att få lyfta sitt perspektiv. Och då kanske man måste jobba aktivt för att det även ska kännas inbjudande för den som känner sig mindre självklar att få höras, synas, ta plats.
Absolut. Och vi får fortsätta lyfta andra perspektiv i den här podcasten också. Jag hoppas att det här har varit ett givande samtal för de som har lyssnat och kanske kunna ge lite nya perspektiv på hur det kan vara att uppleva ledarskapet och idrotten ifrån en 24-årig tjejs perspektiv, även om hon nu beskrev sig själv som en gubbe då i en 24-årig tjejs kropp. Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF SISU. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden så gör du det enklast via vårt Instagram-konto. Här pågår föreningsidrott, ihopskrivet i ett ord heter vi där. Eller så kan du mejla till podd@rfsisu.se. Och vi tar jättegärna emot synpunkter på de avsnitt som vi har spelat in eller kanske önskemål om framtida avsnitt. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt redan nästa vecka. Hoppas vi hörs då.